Du lyssnar på Efterlyst av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Brandsäter, 9 juli 1871. Lorentz. Ylva hörde sin egen viskande röst och upprepade högre. Lorentz, är det verkligen du? Hon skyndade sig ner för kökstrappan och gick honom glädjestrålande till mötes. Hon sträckte händerna mot honom i en översvallande välkomstgest och Lorentz log och tog hennes händer i sina. Så underbart att du lever. Vi hörde talas om skeppsbrottet och trodde att allt hopp var ute. Och så fick ni ändå besked om att jag hade överlevt. Det var inte en fråga utan ett konstaterande. Ja, sa Ylva och kände sig plötsligt inte lika glad längre. Hon var ju tvungen att berätta hur situationen var nu. Men det kom för sent. Agneta har tackat ja till Ulrik Storstjärne. Lorentz släppte hennes händer. Plågad, rådlös. Det unga vackra ansiktet såg bekymrat ut. Ett nät av rynkor avtecknade sig skarpt från pannan till näsroten. Men så slätades det ut igen. Jag förstår inte. Jag hade kanske förväntat mig djup sorg från hennes sida, men inte att hon så snart skulle hitta någon annan att bli glad i. Det är en lång historia, svarade Ylva trött. Lyckoruset över att se honom igen och tron på att allt skulle ordna sig för de två unga försvann. Hon måste ta reda på vad han visste innan hon kunde ge honom en förklaring. Mycket har hänt sedan du gick ombord på Maria. Händelser som har påverkat livet här på Brandsäter, på både gott och ont. Kanske mest på ont. Och Agnete är den som har drabbats hårdast. Lorentz såg upprörd ut. Det har varit mycket svårt med korrespondensen, Ylva. För jag stannade inte länge vid varje värdshus eller krog. Jag ville sträckrida till Agnete som jag visste, eller i varje fall trodde, väntade på mig. Jag bara fått 2 telegram från far på vägen. Ett om hur glada mor och han var att jag hade överlevt. Och i det sista skrev han att Agnete, under speciella omständigheter, oväntat hade accepterat herr Storstjärnes frieri. För ett ögonblick trodde jag att far drev med mig, men då var det så. Det värmde Ylva att han räknade farbrodern och hennes fru som sina föräldrar. Han hade ju bott hos dem sedan han var liten, men hon hade märkt att han för det mesta nämnde dem vid namn. Hade olyckan fått honom att förstå ännu bättre vad de betydde för honom? Så du vet ingenting? Frågade hon igen för att vara helt säker. Inget mer än det jag har berättat för dig nu. Lorentz lät orolig för att hon verkade så gåtfull. Hann du titta på Agneta innan hon sprang in? Ja, nej. Jag såg henne på avstånd, men hon var för snabb. Om jag inte visste att ni hade fått veta att jag var i livet skulle jag trott att hon såg mig som ett spöke. En låg harkling hördes bakom dem. Ylva såg sig omkring. Hon hade nästan glömt länsmannen. Det var ingen hon ville glömma, i varje fall inte nu när han precis hade kommit med upplysningar om att Alexander Stubberud hade medverkat till knivskärningen av Agnete och mordförsöket på Harald. Hon var nyfiken på vad han kunde avslöja mer. Men vad skulle hon prioritera? Att stilla sin egen nyfikenhet eller ta hand om gästen? Länsmannens nyhet var uppseendeväckande, men hon vågade inte riskera att Lorentz blev förnärmad och gav sig av. Hon måste se till att han stannade kvar, dels för att han förtjänade en förklaring, men också för att Agnetes framtida lycka stod och föll på att någon omständligt men ändå skonsamt berättade vilket smärtsamt ångesthelvete hon hade gått igenom. Ylva trodde att Lorentz skulle vara förstående, men hon kände honom inte tillräckligt väl för att veta hur snabbt han skulle känna sig kränkt och orättvist behandlad. Tålamod, tänkte hon nervöst, var i regel inte en godsägarsons största dygd. Hon hade uppfattat honom som galant och omtänksam, men han var nog inte van att vänta till förmån för andra. Jag måste bara tala en liten stund med mannen som väntar, ursäktade Ylva sig. Så ska vi ha ett långt förklarande samtal efteråt.